Vi ber en bön. Herre, vi ber att ditt ord ska öppna sig för oss så att vi kan höra vad du vill säga till oss. Amen. Denna predikan heter Vad är ett gott ledarskap? Bibeltexterna som vi har hört läsas kommer ifrån kyrkåret den här söndagen. Och kyrkåret kallar temat för den gode herden. Men det finns i tanken om herde så finns det väldigt mycket om ledarskap. Man hör mycket om ledarskap och ledare nu för tiden. I tidningar och medier, och det talas ofta om det på arbetsplatser. Det är liksom ett ämne som ligger i tiden. Och det har ju sin förklaring i mycket av det som präglar vårt samhälle. Nämligen att vi inte längre har samma självklara hierarkier och strukturer som man hade förr. Förr i tiden i Sverige och i stora delar av det västerländska samhället så hade man ofta ett väldigt hierarkiskt tänkesätt. Alltså var du prästen i byn så var ditt ord viktigt oavsett om det du sa var bra eller inte. Var du lärare så var du liksom läraren och alla barnen och eleverna lyssnade på det du hade att säga. Eller de var i alla fall tysta därför att du var läraren och det fanns en slags respekt som inte nödvändigtvis satt i lärarens kunskap eller förmåga och så vidare. Och samma sätt kan man säga gällde alla delar av samhället. I politiken så fanns det ett självklart liksom, när någon utsågs till en politisk ledare så underordnade man sig det på ett självklart sätt. Alltså det var ett mer auktoritärt samhälle som var kopplat till roller. Och man kan säga att man hade en position. Så präglades det gammaldags samhället, om vi förenklar väldigt mycket. Medan idag, på väldigt många områden, i allt från politiken till skolans värld, i näringslivet och i alla sammanhang där vi rör oss, så talar man mycket mer om andra saker. Så som inflytande, så som påverkan. Och det är inte självklart att bara för att någon har en position så följer man och lyder man den personen som gör. Och det här förändrar ju hur vi ser på saker och ting. Det viktigaste är inte bara att inta sin roll. Utan att faktiskt, har du blivit utsedd till chef på din arbetsplats så behöver du också lära dig att bli en ledare. Annars så blir det misslyckat. Det räcker inte bara med att du har den formella titeln. Och det gör ju att det talas och sägs väldigt mycket om ledarskap på olika sätt. Och jag tror att det här är viktigt. Och jag tror att det finns väldigt mycket att lära sig där. Därför att alla har vi upplevt vilken stor skillnad en bra och en dålig ledare är. I alla fall jag har fått uppleva förmånen hur det är att ha en riktigt, riktigt bra lärare i skolan. Jag hade några sådana som var helt fantastiska lärare. Vi hade en kemilärare på gymnasiet till exempel. Han var egentligen civilingenjör i kemi. Men tröttnade på den arbetsmiljön och omskolade sig till gymnasielärare. Som han sa, jag halverade min lön för att få ett meningsfullt jobb. No offense mot kemiingenjörer, men så uttryckte han sig. Och han var ju liksom passionerad för sitt ämne, men också passionerad för oss. För att lära ut, för att göra experiment. Och vi tyckte det var helt fantastiskt. Vi märkte en sån tydlig skillnad på att få vara med i en sån situation. Jag gör också en rolig sak som en del av er vet, att jag går och försöker lära mig att simma. Jag gjorde det också förra året. Då tog jag grundkurs 1 och 2. Och så lite pushad och uppmuntrad av kompisar så har jag nu försökt att lära mig simma i något som kallas för nivå 3. Och då har jag en simcoach som heter Anna-Karin. Och hon är en fantastisk ledare. Jag går i en grupp tillsammans med duktiga simmare och jag missbedömde nog lite vad som krävdes. Därför att det stod i instruktionen att man skulle kunna simma 400 meter. Och i mitt huvud så tänker jag överskattar ju alltid min egen förmåga som alla män gör. Att jag tänkte att det betyder att man kan ta sig fram 400 meter utan att svälja allt för mycket vatten och så. Medan för de andra betyder det att man är snabb och duktig och skicklig på 400 meter. Så att när vi skulle tidsbestämma oss på första lektionen så passa in alla så gick ju alla i mål. Och då hade jag precis en sån här längd kvar. Det skiljer några sekunder mellan de andra, men jag låg ju 50 meter efter, precis. Och det har ju varit en utmaning för henne och för mig, men kanske mest för henne. För nu går jag ju den där kursen och så försöker hon. Men hon har en fantastisk förmåga att coacha alla exakt där de är. Alltså att kunna ge utmana den som är snabbast så att han blir lite bättre. Och den som är långsammast, det var jag då. Så att jag inte på något sätt helt tröttnar och kroknar. Och jag har nog mött väldigt många olika typer av ledare i sammanhang. Men nästan aldrig någon som är så otroligt duktig på att skapa just det där engagemanget för alla i en grupp. Nu kanske det är lätt med en sån liten grupp. Men det där är spännande. Och när man har mött det så tänker man vad viktigt det där är. Alltså oavsett vad man gör. Också här i kyrkan har vi gott om ledarskap. Vi har ledarskap på alla olika typer av nivåer. Allt ifrån scoutledare till ungdomsledare, tonårsledare. Man kan vara ledare för en fikagrupp och man kan leda alla olika sammanhang. Och i någon mening så är ju kyrkan fullt av ledarskap. Och vi önskar ju alla som är involverade i det att få vara goda ledare. Och vi önskar efter hjälp och råd och att få tag i det goda ledarskapet. Och det där är en spännande, tror jag. Ofta det finns en spännande dynamik mellan ledarskapet i kyrkan och det ledarskapet man ägnar sig åt innan. För några år sedan hade vi i församlingen en ordförande som hette Bengt. Och han, ordföranden, är också min chef. Och så vi hade mycket samtal om ledarskap och han brukar säga det. Han hade då en ganska betydelsefull roll i näringslivet. Han säger att den viktigaste ledarskapskursen jag har gått i mitt liv, och jag har gått många, Gustav, tro mig, det är att jag var ledare i SMU. Där lärde jag mig allt som jag sedan har haft användning för i näringslivet. Det var liksom den grunden som lades och det är det jag inte kunde varit utan. Och det är rätt spännande att tänka på det sättet. I Bibeln, precis som vi har läst, så finns det en bild som återkommer oftare än alla andra bilder när det gäller att tala om ledarskap. Och vi kan lägga upp den rutan med psalm 23 som vi hade här innan. Som är den berömda psalm 23 som man förr i tiden i alla fall i kyrkan lärde sig utan till. Här används bilden av en herde. Och det är ofta en bild för en ledare som finns på många olika sätt i Bibeln. Och vi har läst flera exempel av dem här i texterna. Och det kan vara bra att fundera lite över det. Därför att ibland blir ju Bibeln så att säga behöver ju översättas till våran tid. Och när man talar om herde på Bibelns tid så gjorde man ju det för att det var någonting som alla visste vad det var. Det var den mest självklara rollen. Men alla visste ju att det också krävs någonting för att vara en herde. Och det talas ju inte bara om en herde i största allmänhet, för det fanns nog alla slags herdar, utan det talas ju om en god herde. Alltså någon som verkligen hade förmågan att kunna leda, i det här fallet får. Och det är rätt intressant, den här bilden används på flera ställen i Saltaren. Den används i profettexterna när Gud ska tala om sin egen roll. Och den används av Jesus ganska många gånger när han ska tala om vem han är. Och därför kan det vara bra att få för sig den här bilden. Och ibland när jag har läst böcker som handlar om ledarskap på olika sätt så har det funnits en trend, och nu tror jag inte att ni sitter och läser sådana böcker som handlar om kyrkligt ledarskap nödvändigtvis, men där man har gjort en skillnad mellan att vara herde och att vara ledare, och herden skulle bara vara den som liksom pysslar om det som händer i kyrkans värld medan ens ledare är den som leder in i framtiden. Men jag tror att den här bilden, herde, innehåller mycket mer dynamik än så. Den innehåller just den här bilden av någon som klarar av olika typer av situationer. För jag tror att det är ganska lätt att föreställa sig fantasin vad det innebar. Har man någon gång varit i ett landskap i Mellanöstern där man vet att det sällan är som liksom den Östgötaslätten eller Skåne, utan det är ofta ganska avancerad terräng och du har en uppgift att hålla i samman en skock med får, och din uppgift är att se till så att de har mat och dricka. Det betyder att du måste föra den här fåren mellan olika betesplatser och du måste se till så att de har det de behöver. Och ibland handlar det om enskild omsorg om ett enskilt lamm, men ofta handlar det om att veta vart det är man är på väg och att kunna föra dem dit. Och så handlar det precis som i alla sammanhang om att inte vara den som springer före och hoppas att de andra följer med. Utan en herde är naturligtvis någon som tar ansvar för att alla följer med. Och jag tror att i den bilden av herdeledarskapet så finns det mycket att lära oavsett vilken nivå av ledarskap man har. just den här bilden av att den goda ledaren är naturligtvis någon som vet vart man ska och ser till så att man kommer dit. Jag menar, har betes, det man ska äta tagit slut på ett ställe, så måste man gå någon annanstans. Och ledarens och herdens uppgift är naturligtvis att hela tiden ha den bilden i huvudet. Vart är det vi är på väg? Vart ska vi gå någonstans? Och hur kan vi leda dit? Men det handlar ju inte om att själv i förväg springa iväg dit och hoppas att de andra följer med. Utan det handlar ju naturligtvis om att det räcker inte bara att ha den bilden i huvudet. Nu måste jag se till så att vi faktiskt tillsammans kan ta oss dit. Kan röra oss i den riktningen. Vi behöver förändra oss och så vidare. Och det handlar ju naturligtvis om något så enkelt som överlevnad. Och den som har fått förtroendet att leda, oavsett om det är en liten grupp på jobbet eller om det är en grupp i kyrkan eller någonting annat, har ju väldigt stor nytta av det här tänkesättet. Jag måste veta vad det är vi ska, vad det är vi ska göra, och vi måste kunna ta oss dit. Men sen används ju också bilden, och det här är dubbelt hela tiden, om att Gud är som en herde. Och då vänder ju på det, alltså att Gud är någon som leder oss. Och jag tror att det här är en oerhört viktig tanke att ta till sig. Ofta brukar psalm 23 räknas till en av de första bilderna man får läsa. När jag var liten och gick i söndagsskolan eller åkte på läger, så var det en av de vanligaste förekommande bilderna som man skickade med sig. Att man behöver lära sig att förstå att Gud leder oss på olika sätt. Gud tar oss där vi är, och Gud har en bild av vår framtid. Gud vill var vi ska någonstans, och Gud är beredd att leda oss. Ibland, precis som det avslöjas i den här texten, så går det ledarskapet igenom tuffa perioder. Alltså, det är inte alltid som det Gud vill är det som känns skönt. Och jag tror att det här är en jätteviktig sak att ta till oss. Jag vet inte var idén kommer ifrån, men inte så sällan under de senaste, låt säga 10 åren, har jag i samtal med enskilda människor stött på idén att, men hur kan det vara så jobbigt när Gud är på min sida? Och det finns ju implanterat, den här idén att om jag är kristen, om jag är troende, om jag är så att säga med i kyrkan, har bekänt min tro, då kommer Gud att se till så att ingenting dåligt händer i mitt liv. Och vad den idén kommer ifrån, ifall det är framgångsteologins intåg eller något annat, det vet jag inte. Men om du någon gång läser i Bibeln, så finns det ju väldigt lite stöd för den idén. När Jesus kallade sina lärjungar, och när han kallade Petrus och skulle vara ledare, så sa han, jag kommer att vara med dig, sa de där utbytet, om du älskar mig. Och sen så du vet det är inte du som kommer spänna bältet om dig. Alltså, det enda jag kan garantera dig är att det kommer bli tufft, och till slut så kommer någon att slå ihjäl dig. Då kör vi. Nej, men alltså, det är liksom inte ständig framgång. Det är inte inget misslyckande, och det finns inte nästan någonstans. Följ vilken, så att säga, biblisk hjälte eller ledare personlighet du vill, så finns det ingen som lever ett liv där man inte någon gång utsätts för svåra saker. Men, och det beskrivs ju så tydligt i den här versen, poängen när Gud är vår ledare, det är ju att även när vi går genom tuffa saker, så är Gud med oss. Och det är det som gör all skillnad i världen. Och ibland känner jag att vi har slavat bort den här möjligheten, där vi tänker att Gud ska rädda oss ifrån svårigheter, istället för att Gud räddar oss igenom svårigheter. Och min, trots all ganska begränsade erfarenhet av själavård och samtal, men ändå så känner jag att det här är en sån oerhört viktig fråga. Och jag önskar att vi kunde återerövra det. Så att inte människor går omkring och tänker att nu är det fel på mig, för jag genomgår svårigheter. Nu har Gud övergivit mig för en tuff sak händer. Nu är jag inte längre med i laget, för att jag utsätts för en prövning. Så är ju aldrig bilden här. Utan bilden är ju alltid, Gud är med mig oavsett när jag går igenom tuffa tider. Oavsett vad som händer, så går Gud med mig. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag någonting ont, för du är med mig. Men det är inte så att det blir inga mörka dalar. Och det där är en viktig distinktion, tror jag, att vi måste ha med oss. För att vi ska kunna ha en sann bild, och för att vi inte ska känna oss lurade på något sätt. För att citera, vad heter han? Inte William Shakespeare, utan Winston Churchill. Lite skillnad. Så säger han, when you're going through hell, keep going. Det är inte så dumt. Och det är en tydlig allusion på psalm 23. Alltså när du har tuffa perioder så fortsätt att gå. Gud går vid din sida och det är sånt som kan hända. Den bilden som målas upp av detta är ju att Gud på något sätt har saker och ting i sin hand. Och jag vet inte hur det är, men genom mycket, väldigt mycket av vårt liv. Jag vill vara försiktig med att uttrycka mig så här, att allting skulle vara så speciellt för oss. Jag tror ofta att olika kulturer liknar varandra mer än vi tror. Och olika tidsepoker liknar varandra också mer än vi tror. Men jag tror ändå att väldigt mycket i vårt liv går ju ut på att skapa ett slags självförsörjande, självberoende, oberoende sak. Alltså vi tänker att det viktiga är att när jag blir gammal att jag kan försörja mig själv. Jag kan inte lita på att mina barn försörjer mig. Jag kan inte lita på att mina barn tar hand om mig så jag behöver ha någonstans att vara. Alltså vi har ju ett tänkande som är väldigt präglat av att oberoende är bra. Och jag ska inte på något sätt ifrågasätta det tänkandet. Liksom, det är inte det går ut på att du inte behöver ha någon pension och räkna med att jag ska fixa det. Det kanske jag gör, men du kan inte räkna med det. Utan givetvis så handlar det om det. Men jag tror att det där tänkandet påverkar oss. Så när vi tänker att Gud är vår herde, att Gud har saker och ting i sin hand, att nu när jag inte riktigt känner mig osäker, vad ska det bli med den här hösten? Alltså hur ska det ordna sig? Nu har jag hamnat i den här situationen. Så är det som att eftersom vi är så vana att på alla områden i livet hela tiden alltid rå om vårt eget bästa, så har vi väldigt svårt att lita på tanken att Gud faktiskt leder oss hela tiden. Och jag upplever mer och mer hur människor också i kyrkan, också kristna, inte riktigt räknar längre med att Gud leder dem. Och jag tror att det där är någonting vi behöver återeröva tillsammans. Vi behöver hjälpa varandra med att tänka, alltså vad tänker vi att Gud vill med detta? Hur tänker vi att detta är den bästa situationen? Och det därför att det är ju ändå så att Gud leder oss på ett fantastiskt och spännande sätt. Och jag får bara ta ett kort exempel som involverar Inger som sitter här någonstans. Där sitter du, tack. Inger är ju diakon här i kyrkan och anställd sedan en tid tillbaka. Och hennes anställning är möjliggjord genom ett samarbete med stadsdelen. Och jag har sett så tydligt hur jag ser hennes anställning som ett sätt på Guds ledning. Och lite grann som att Gud behövde göra så här liksom. Ta fram den stora megafonen och ropa till oss för att vi inte riktigt såg vad som håller på att hända i vår tid och vårt land. Och det var ju så här att vi blev genom en lite komplicerad process, vi gick på möten och skrev upp oss på någon lista och sådär. Så blev vi uppvaktade av stadsdelen i Västra Göteborg och de fick frågan, kan vi hitta något samarbete där vi kan betala någonting som ni kan göra? Ungefär så. Så då hade vi ett litet möte med deras representant som heter Olof och så listade vi 14 olika saker. Det var allt ifrån bandverksamhet för ungdomar på glid eller nyanlända ungdomar till att vi skulle ha en bemannad fritidsgård här alltid varje fredag. Till att vi skulle, ja, vi listade olika saker som vi tänkte, det här skulle vi kunna göra om ni gick in och betalade. Och så listade vi också idén att, och jag vet inte riktigt var den kommer ifrån, men den bara uppstod och den var som en av 14 punkter. Vi skulle kunna anställa en flyktingsamordnare som hjälpte till om det finns något flyktingarbete här i Göteborg. Och som hjälpte kyrkornas engagemang med att samordna det med det. Och sen så kom det tillbaka, och detta var för lite knappt ett år sedan. Och så gick den här idén tillbaka till stadsdelen och så fick de valde de ut två saker. Bandverksamheten som vi då bedriver i Önred och så den här diakontjänsten för flyktingsamordning. Och det var lite oväntat att de valde just dem, för jag tyckte det fanns andra som var mer självklara. Och så satte vi oss ner och pratade om det där och sen så fick jag i alla fall lite kalla fötter och tänkte, men det här är ett stort ansvar, ska vi verkligen gå in i detta? Tänk om kommunen inte tycker vi uppföljer alltihopa och drar tillbaka sina pengar. Så jag var lite så här att jag drog lite på att vi skulle skriva på de där papperna och jag var lite så här, jag tyckte inte det var så självklart att det där var bra. Och till slut så blev han lite desperat, han Olof, så han ringde och hörde av sig och förklarade att vi måste verkligen göra detta. Jag har en budget och jag måste spendera mina pengar. Alla som har jobbat inom kommunal verksamhet vet ju det, att man måste spendera sina pengar, annars får man inga nya nästa år. Så han började bli desperat. Och sa att jag vill verkligen att vi satsar på detta, för det här är vårt pilotprojekt och vi vill kunna utvärdera det och se om det här är en bra samarbetsform för framtiden. Så då till slut så bestämde vi oss för att göra det, och precis när vi hade bestämt att vi skulle göra det så hände ju den här stora saken som hände i Östra, att det kommer jättemycket nyanlända och flyktingar till Sverige. Vad händer? Jo, men vi är beredda. Vi har plötsligt resurser. Så när det ringer folk hit i kyrkan och frågar, kan vi göra någonting? Då säger jag, ja men vi har Inger, hon jobbar med samordning. Alltså plötsligt så står vi beredda, och idag så finns vi med och hjälper till med olika typer av extra aktiviteter både på Reningsborg och på flera andra flyktingboenden som finns runt här. Och Inger har ju beskrivit detta i flera olika sammanhang. Men detta förbereddes ju innan den stora flyktingströmmen kom. Och det är som att Gud hade en plan och en tanke med vad vi skulle göra i vår församling. Men jag och vi andra som var ledare, vi var inte riktigt öppna för det. Och vi lyssnade kanske inte så noga. Så Gud fick verkligen skicka representant efter representant som knackade på dörren. Och nu liksom avslutar vi detta så det blir någonting av detta. Och så står vi där och så har vi plötsligt resurser för någonting som skulle hända. Och jag känner att det där tänkandet, att Gud faktiskt finns med och leder oss på alla olika områden, det är någonting som vi behöver återerövra och be den bönen. Alltså Gud, vad vill du med mig? Vad vill du med oss? Vad vill du med det vi har här? Vi hade texten från Ezekiel som talar om Gud som en herde. Psalm 23 som fördjupar det konceptet. Sen hade vi texten från Johannes. Vi kan titta på den också. Här presenterar Jesus ett spännande tänkande som jag tror så många av oss skulle behöva lära oss någonting av. Jesus säger så här, jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river sönder dem och skingrar jorden. Alltså, det finns olika typer av ansvarskänsla, olika typer av commitment i alla former av ledarskap. Och ditt ansvarskänsla prövas den dagen du möter en motgång. Och då märker man vilka motiv man har. Är det så att du bara ser detta som ett tidsfördriv, som en inställning, eller har du på något sätt engagerat dig för den större saken? Det här är en sån oerhört spännande text tycker jag. Där Jesus menar att om du inte har liksom slutit upp kring det större uppdraget, om du inte vet vad det är du håller på med, om du inte har liksom gett dig hän till det, så kommer du inte att klara prövningarna när de kommer. Alltså, om du har slutit upp kring visionen för det du håller på med, då kan du också hantera motgångar. Men om du inte har det, så kommer du känna att det inte är värt det. Och jag tror att vi alla i olika typer av ledarskap har haft den typen av saker. I skolan har man mött den typen av lärare eller rektorer som när det blir lite tufft så kliver de åt sidan. Och har man haft en sån chef någon gång på en arbetsplats som när det blir en konfliktsituation och så vidare, och man känner att då hade man verkligen behövt en ledare, så kliver de bara bort. Så har man känt att det är bland det värsta man kan råka ut för. Och jag tror att Jesus har en väldigt tydlig idé. Alltså den som är lejd, det betyder ju att den som bara är inhyrd tillfälligt. Den som inte känner ansvar, den som inte har skapat en kontakt. För det är det som är skillnaden. Om du tar nästa, det var en sida till va? Jag känner mina får och de känner mig. Och jag ger mitt liv för fåren, står det i vers 15. Alltså, den som inte har skapat den kontakten till det man håller på med och till de människorna man leder, den klarar inte av att göra detta på ett sånt sätt som krävs. Och också de måste jag leda och de ska lyssna till min röst. Alltså jag tror att det här är liksom nästa nivå av ledarskap. Att inte bara tänka, jag har ett jobb att göra, jag är inhyrd, jag ska göra detta, så jag betalar mina räkningar. Utan att faktiskt fundera på, vad är det vi gör här? Och ge sig hän till den saken. Sverige hade ju en berömd generalsekreterare i FN som hette Dag Hammarskjöld och som dog en tragisk död. Han skrev ju en bok sen som handlar lite grann om olika typer av reflektioner både kring sitt inre liv och kring sitt ledarskap. Och han återkommer på många ställen i den här boken Vägmärken till att faktiskt ge sig hän till uppdraget. Att våga knyta an på riktigt till det man håller på med. Och att känna att man hittar det i sitt liv. Och att tycka att det är viktigt. då blir man en ledare som gör på det sättet. Och jag funderade mycket på om jag kunde hitta någon illustration till detta. Och nu kanske jag gör något som jag kommer få ångra, men jag tänkte berätta ett exempel från min pappa. Han är ju inte här, så att han kan inte försvara sig. Men min pappa är från Växjö, där jag också kommer ifrån. Och han är precis som alla andra i min familj, nästan förutom jag. Han är läkare och kirurg. Och han har haft hand om kirurgkliniken i Växjö under många år. Och han är inte bara kirurg, han är liksom passionerad kirurg. Under hela min uppväxt så fick man höra en operationsberättelse per middag hemma. Och det skulle liksom vara detaljrikt och levande illustration. Och har man vuxit upp med det så tycker man det är helt normalt. Men det var ju många kompisar som bara liksom inte kunde äta färdigt och bara gick därifrån. Liksom. Vad var det som hände? Så va? Det var min uppväxt och det har ju lärt mig en del. Men han har alltid tyckt att det här är roligt. Han har alltid sett det som en passion och så. Och det har på något sätt smittat av sig. Jag har alltid tänkt att det måste vara det roligaste som finns. Det är liksom den bilden man har fått av detta. Och en av hans stora passioner, det handlar också om att lära unga människor att bli duktiga. Och det kan naturligtvis vara en utmaning. Och den här storyn som jag ska återge nu lite kort, den fick jag höra av någon annan. Den har han själv aldrig berättat för mig, utan den berättade en tjej som jag mötte som hade varit och gjort praktik på den här kliniken i Växjö. Och hon hade pratat med lite operationssköterskor och så som jobbar där, och de berättade direkt den här storyn. Och det var en tjej som hette Charlotte som pappa försökte lära upp och bli en skicklig kärlkirurg. Och i ett sånt litet sjukhus som Växjö så gör man inte den här typen av operationer så ofta. Så då dök det upp ett väldigt speciellt case och Hilding sa, det här gör vi bara kanske en gång vartannat år eller en gång om året. Du måste vara med på denna. Problemet var bara att hon var inte i tjänst. Hon var hemma och sa, det går inte. Jag kan inte komma in och vara med för min man är bortrest och vi har 4 små barn hemma. Och min pappa bara, men hon måste få vara med på detta. Det här måste hon se samma. Jag tar barnen. För han kunde ju detta. Så han åkte hem, han sa, jag åker hem, tar dina barn och du kan åka in och vara med. Och detta var ju liksom den här typen av operationer som gärna tar en 4-6 timmar. Så han kom hem dit och sådär som det kan vara. Då säger, det var 2, 4, 6, 8 tror jag de var ungefär där. Då säger han som är 6 att nu ska storebrorsan spela hockey. Jaha, vad betyder det? Säger pappa. Ja, det betyder att du ska skjutsa. Och så ska du hämta den och den och du ska packa en hockeytrunk. Och så, ja, då får vi göra det. Och så finns det något nummer jag kan ringa. Det står på kylskåpet. Och så, ja, ni kan föreställa hur det där blev. Men det är klart att, och när jag hörde den storyn så tänkte jag, det är precis som min pappa är. Alltså, han är helt hängiven saken. Och jag tror att för många i hans situation så skulle man inte tänkt den tanken. Jag är klinikchef på den här kliniken. Det är klart jag inte åker hem och passar någons barn. Men han tänkte inte den tanken, han tänkte bara, vad krävs det för att det här ska fullföljas? Hur kan den här SD-läkaren få vara med om den här jätteviktiga operationen? Det är bara den frågan som är intressant. Och sen gör jag vad som krävs för att det ska hända. Om det innebär att skjutsa hela kvarteret till hockey så fine. Liksom. Det gör ingenting. Jag kan jobba sen på kvällen och natten. Vi hade flyttat hemifrån så han kunde göra det. Alltså det finns någonting med att våga ge sig hän, att göra någonting mer. Att kräva ett uppdrag. Och detta är inte någon slags predikan för att göda alla arbetsnarkomaner som sitter här inne. Det handlar inte om det. Tro inte det. Det är bara en bluff. Utan det handlar om att våga ge sig hän till saker man gör. Och framförallt de viktiga sakerna. Men på ett djupare plan så handlar naturligtvis detta också om Gud. Alltså, vem är Jesus för dig och mig? Har vi bilden av att en herde, en ledare, bara är det som den som gör det som krävs för dem. Men 4:30, då checkar man ut och sen gör man ingenting mer och tyvärr, det var inte mitt ansvar och ni får sköta er egen konflikt. Alltså har man den bilden av en ledare som aldrig ger sig hän till uppdraget, då kan man också vara svårt att förstå vem Gud är för dig. Alltså vad det är Jesus har gjort för dig. Men Jesus han tecknar en helt annan bild. Alltså en herde, det är någon som gör precis allt. Och då handlar packa en hockeytrunk, det är ingenting. Jämfört med någon som faktiskt gör allt för din skull. Alltså någon som till och med är beredd att ge sitt liv för dig. Det är det handlar om. Det är den som också leder dig varje dag i ditt liv. Alltså, vi har precis firat påsk. Vi har precis påminnt oss om att Jesus har gett sitt liv. Och han har uppstått för vår skull. Och hur ser ett sånt liv ut? Där vi faktiskt får ledas av honom som har gett vårt liv. Alltså vi har någon på vår sida som är med råge överträffar den bästa ledaren, chefen, coachen du någonsin kan tänka dig. Och han väntar bara på att du ska få ta ett steg. Om en liten stund ska vi fira nattvard, vi ska be tillsammans. Och då ska du få be den här bönen. Gode Gud, hur vill du leda mig i mitt liv? Vilket steg vill du jag ska ta? Vad vill du utmana mig? Vad vill du locka fram mig? Vilken upplevelse vill du att jag ska få vara med? Visa det för mig. När jag kommer fram och tar emot brödet och vinet. Eller när jag går till ljusbäraren, när jag sitter ner i lovsången. Gud, utmana mig. Led mig. Låt mig få vara med om nya saker. Låt mig få se nya betesmarker. Låt mig få vara med om nya relationer. Låt mig få vara med på äventyr med ditt. Och när vi går igenom tuffa tider så vet jag att du går med mig. Därför att du är inte bara en inhyrd herde. Du är den som ger ditt liv. För mig och för alla andra. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du leder oss. Du är vår herde. Herre, jag önskar att vi ska få upp ögonen för vad du vill göra i våra liv, med våra liv. Vi ber i ditt namn, Herre. Amen.